Det här är en kulturman i världsklass.
Jag blir så jävla förbannad när jag lyssnar på den här skivan.
Lundellbunkern.
Ett psykologiskt experiment.
Och nu ska vi sitta i en liten ring.
Alltså de här jävla titlarna.
Vi lyssnar på alla skivor som Uffe Lundell har spelat in.
Sen pratar vi ut om det.
Är det lika mycket brudar och korv på den här skivan som på första?
Ja, men det är det. Välkomna till Lundellbunken.
Det är inte så jävla potent i nuet, men det har varit jävligt potent.
Och det ska ni veta. Vi finns där du hämtar poddar.
Jag håller på att bli galen utav det här.
En podcast från Aftonbladet.
Need no education. Yeah.
Varmt välkomna till årets sista avsnitt av vår vinstdrivande flumskola. En folkbildande podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och var passar det bättre att avsluta höstsäsongen än på Socialistiskt Forum på ABF? Nu är det fest i Kapernaum. Alf Svensson, partiledare för KD i modesta 31 år, berättade sitt livshistoria år 2001. Han gjorde det i boken Här kommer Alf Svensson. I en tid då Kristdemokraterna roar sig med att bryta upp decemberöverenskommelser mest för att de, kan, så är det givetvis intressant att försöka förstå var partiet med direktkontakt med de högre makterna kommer ifrån. Med mig för att plocka upp denna hotline till Gudfader är inga mindre än, hon är skribent, författare och litteraturvetare, det är Judith Kiros. Han är punkare som senast förra helgen kunde ses utföra sitt värv i bandet DS13. Välkomna skribenten Kristoffer Röstlund Jonsson. Vår tredje gäst är ett av 2015 års mest up and coming namn inom humorscenen. Gott folk, ge en varm applåd till Elinor Svensson. Och sist men inte minst, säg välkomna till V-märkte riksdagsledamoten Ali Esbati. Och den som står över panelen, redo att ta klon över svarta tavlan, är som vanligt jag, Johannes Klenell. Vi går direkt på boken. Det var den 20 januari 1973 som ett extrainkallat riksting beslutade att välja mig till partiledare efter Birger Ekstedt. Jag hade ingen aning om att det fanns en tidigare partiledare än Alf Svensson för KD. Visste ni det?
Nej.
Ja.
Såklart att du visste
såklart
det.
Valet föregicks av flera timmars debatt. Folkets hus i Stockholm var fullsatt. Jag visste att det fanns en liten falang som tyckte att det var helt fel att välja mig till ordförande. Några hade ambitioner och andra var mer objektiva i sina kritiska funderingar. En tandläkare, Holger Lindberg i Stockholm, ansåg att jag var alldeles för ung och opolitlig. Det var inte mina 34 år som var det stora hindret. Det var en undanflykt. Jag ansågs vara för vänstervriden och risken var att jag skulle förändra partiet, dra iväg åt fel håll. Ordet radikal nyttjades som en slags nedsättande etikett. Nu har ni läst den här boken. Hur radikal tycker ni att Alf känns?
Oj, så vänster.
Men är radikal ordet ni skulle använda om ni skulle beskriva Alf Svensson?
Det är väl snarare hans humor som vi kommer att komma till längre fram. Hans putslustiga humor gällande bildekaler är väl ganska radikal. Den ligger helt i linje med 80-talets Hobbex-katalog, som i och för ingen här minns kanske. Men Alf Svensson lär ju minnas det.
Vad säger du, Judith?
Ja, men radikal i relation till vem är frågan. För att den här boken handlar ju om att Alf Svensson träffar på kanske 100 000 människor som heter Levi och Bengt. Och i relation till dem kanske han är lite radikal.
Alltså man får ju ändå, han är ju extremt bra på att namedroppa. Hur många sidor är register med personer i slutet, liksom bara på vilka sidor de förekommer. Det är ju enorma mängder gubbar i den här. Det är den gubbtätaste boken jag läst sen Biggles.
Alltså, jag anar ju en lite nedsättande och sarkastisk ton här. Men jag måste säga att jag tyckte att det var stundtals en ganska rimlig och kul bok. Och jag tycker att Alf Svensson faktiskt är, särskilt i början när han liksom börjar beskriva det här partiet, mer vänster än vad man skulle kunna tro. Definitivt mer vänster än det som den här liksom Genghis Khan-vändningen som har ägt rum i Kristdemokraterna nu på senare tid. Liksom. Så att, nej, men jag tycker, men sen så är det ju så att man tycker inte bara att han är rimlig, för att det kommer ju plötsligt, det kommer lite rimlighet, och sen så plötsligt kommer någon så här dagis Tourette då, alltså att han hatar förskolan så himla mycket så han måste skriva det, så man förstår ju att han inte bara är rimlig, men
jag tycker vi skulle behöva någon referenspunkt till vad du tycker är kul i övrigt.
Jag vill också prata om det.
Ja,
men alltså, hur mycket tråkigt lever du varje
du
dag?
Deklarationstid är som en karneval, eller?
Nej, jag refererar naturligtvis enbart till Flumskolan-böcker. Det är de enda böcker som jag tar del av. Då. Och då är det faktiskt en av de mindre tråkiga liksom, gubbbeskrivningarna. Om man läser något som Reinfeldt har skrivit eller Per Schlingman har skrivit, så är det här helt sprudlande av anekdoter.
Allt är ju relativt. Och visst stod det också mina unga 34 år. Ja, okej.
Okay.
Nu vill jag inte vara så här, jag är ung och fräsch, jag ser ner på alla som är äldre. Men unga 34 år, han har nog aldrig varit 34 år i sitt huvud. Han har nog alltid varit lite 100 år. Och två, ja. Alltså det enda som är ju radikalt, som Kristoffer sa, det är ju vitsandet. Och det är inte så. Jag har hört värre på den senaste veckan bara.
På scen i Stockholm?
På eller? Scen i podd bland annat. Och det finns att plocka.
Många var övertygade om att partiet var en intressegruppering. Att man behövde intyg från någon frikyrkopastor. Eller att man måste åtminstone visa dokument som styrkte flitigt kyrkobesökande för att kunna vara medlem. Alltså Svensson gör ju någon sorts distinktion mellan att vara kristdemokrat och att vara kristen. Fattar ni den distinktionen riktigt?
Nej.
Det är klart att se på Kristdemokraterna nu. Det är inte så att man tänker så här, kristen, så sammanfattas det med Sara Skyttedal. Det vore ju förfärligt.
Den första valrörelserutten 1973 gick bland annat till Karlskrona. I Höglandsparken skulle flottans musikskår spela. Så skulle jag tala. Mitt framför talarstolen stod Sven William Håkansson med sina textade plakat som förkunnade att KDS var den stora skökan enligt uppenbarelseboken. Det är hyfsat ös i KDS.
Alltså det där är ändå helt fantastiskt. Det är ju ganska länge som jag använder ordet sköka i en politisk debatt i Sverige. Jag skulle bring it back.
Ja, men jag undrar vem den här Sven William är och varför han inte återkommer i boken.
Han är ju liksom kristenhetens ABF-gubbe plus.
Det är så.
Ja, det måste ju vara så.
Men måste
ja,
men
jag
måste,
vet inte
måste,
om han är, men liksom,
måste
om
han inte ställa en fråga då?
Jo, nej, ja, man måste inte det.
Alltså, jag vill att han ska återkomma i boken och återkomma live. Ja. Men skilt idag bara, hora!
Stå längst bak i salen. Ja. Visa dig nu och hålla upp sin skylt.
Verkligen, han har en frisk fläkt.
Det här är ju återkommande i boken att Alf Svensson listar ju lätt så här 50 olika torgmöten han varit på. Varje möte så dyker upp någon och han namnger dem, någon som står och skriker. Så han har ett fantastiskt minne för folk som skriker okvänningsord åt honom genom hela livet.
Det spred sig i riket att den där Alf Svensson var nog ett olyckligt val och att det gällde att vara på sin vakt. Alltså, Svensson pratar mycket om ödmjukhet, men han håller ett rätt bibliskt tonläge om sig själv i hela boken. Va? Det spred sig i riket. På den här tiden hade KDS inte ens 100 000 röster. Alltså...
Ja, men alltså, Alf Svenssons martyrkomplex. Det är imponerande tycker jag i den här boken. Det är liksom, ni kommer ju aldrig läsa den här boken. Förutom de som känner Ali som kan bli påtvingade det här. Men i hela boken så handlar det om att han möter olika gubbar som är mer eller mindre fientligt inställda mot honom. Under hela den här perioden går Alf Svensson omkring och tänker, åh nej, varför är alla så elaka mot mig? Varför tycker inte folk om det jag säger? Jag vill ju bara att folk ska hata förskolan lika mycket som mig. Det är liksom om och om igen. Och sen så är det någon gång när han liksom faller på knä i sitt hotellrum och bara, Gud snälla, hjälp mig, skydda mig från de här förskoledyrkande sossarna.
Jag har en teori om att den här bokens titel är förkortad. Den heter ju Här kommer Alf Svensson. Jag tror att han ville att den skulle heta Här kommer Alf Svensson berätta alla sina bästa burns i den här boken.
Vi kommer komma tillbaka till hur snappig han är. För ja. Det är någonting, det är nog det han är mest nöjd med sig själv.
Verkligen. Allt, kanske någon som sa det, det kan inte heta det, det är för långt. Det är för lång titel. Han bara, jo, för vet du vad? Gud är på min sida och han håller med mig faktiskt. Så det, jag tror det.
Två nära nog legendariska kollegor till min far begrep situationen. Det var Göte Klintenberg och Georg Gustafsson. Återkommer inte i boken, ska sägas. De ringde nu och då, inte för något annat än att uppmuntra. Göte Klintenberg avslutade ofta sina kärnfulla och korta samtal med orden, jag ska dra i bönelinan för dig. Jag är inte speciellt troende, men låter inte det där misstänkt likt sexuella trakasserier?
Om han hade avslutat med, om du fattar vad jag menar.
Alltså, inte det där bara någon sorts knärkreferens?
Ja, jag ska dra en bönelina.
Ja, precis.
Eller straight edge. Att det är så en super.
Nej, jag tror att de kan få rådekadenta och bibliskt dekadenta, men det här är mellan raderna som de kommunicerade vad innebar.
Men liksom så här, om någon skulle säga och där satt Göte Klintenberg och drog i bönelinan, inte fan skulle man tro att det betyder något annat.
Nej.
Jag tror att vi bara är desperat efter lite sexuell spänning i den här boken, om jag ska vara ärlig.
Men han sa, han skrev väl också i boken, det var ingen annan som fattade referensen, men det gjorde jag. Han bara, you go Alf Svensson.
Sent en vinterkväll 1940, jag var mellan 1 och 2 år, hände detta. Jag kräkte så mamma begrep att nu var det bråttom. Pappa var på en utpost och hade möte i något kapell eller storstuga i en intilliggande socken. Vad skulle en mor med 2 små barn isolerad i en liten tvårumslägenhet ta sig till en iskall vinterkväll på en liten glesort? Mörkläggning rådde och bilarna stod utan däck. Däcken hade krigsmakten tagit hand om. Pappa Robert tog sig fram på cykel och utpostmötet i Greby låg långt från telefon kunde bli sent. I en familj som vår var det naturligt att en sån situation ägnade sig åt bön. Mamma har flerfaldigt gånger berättat att hon sa, vi lär be till Jesus att han hjälper oss och att pappa kommer hem snart. Jesus finns där borta i kroken, påstås jag har svarat. På en skala från 1 till 10, hur högt Jesuskomplex har.
Men alltså, var han inte 2 år? 1 till 2 år så säger man ju inte någonting.
Nej.
Alla minst säger att Jesus lurar kring hörnet.
Jag tror inte han lurar in.
Så väldigt hotfullt.
Jag gjorde det till någon sån H.P. Lovecraft Cthulhu-gay. Det
är väl som Elinor sa, han har aldrig varit ung. Han har aldrig varit 2. Jag tänker mig liksom att det är en liten gubbe.
Men alltså, han var predikant vid 1 års ålder. Ja. Det är ändå, ja.
Han fick ljumskbrock när han var 2. Det är gammalt.
Vi kommer nu in på Alf Svenssons syn på vetenskap. Det är också något som är återkommande i boken. När en astronaut återkom från resan ut i världsrymden ville många höra honom berätta vad han sett. I samband med en föreläsning sa astronauten att han ingenstans sett Gud. Då reste sig en hjärnkirurg och sa, jag har opererat 100-tals hjärnor men jag har aldrig sett en tanke. Alla borde kunna tillstå att det existerar en värld som vi med våra sinnen omöjligt kan uppfatta. Och leder inte detta till ett mått av ödmjukhet? Om inte är det förvånande. Själv erinnar jag mig hur häpen jag blev som pojke då jag förstod att hundar kunde höra det jag med mina öron absolut inte kunde uppsnappa. Alltså, är Alf Svensson någon sorts juggalo? Alltså, hatar han vetenskap?
Alltså, därför du nämnde det här, så jag var ju tvungen att slå upp det ordet. Juggalo. Och så gammal är jag.
Där visar din populärkulturella vis.
Och så det står, a name given to fans of the group Insane Clown Posse, or any other psychopathic records hip-hop group. Och juggalos have developed their own idiom, slang and characteristics. Alltså, det är alltså Kristdemokraterna man pratar om.
Ja.
Men de har ju till och med en låt som jag tycker låter extremt kristdemokratisk, som heter Miracles.
Ja, men det är ju den låten
de
fucking magics, magnets, how do they work?
Fucking magnets, how do they work? Och så säger de typ så här, miracles everywhere up in this bitch.
De ifrågasätter alla vetenskapliga grejer och bara undrar hur det funkar. Och det är väl lite...
Men
det är en så fjantig beef också. Det är ingen som har sagt att Gud är på månen. Det är väl ingen som har påstått det. Man bara, oh wow, en hund hör en visselpipa. Det måste finnas en Gud. Ja, eller ett annat.
Visst återkommer hunden och visselpipen på en annan ställe också. Att han är förundrad över det igen, att hundar hör visselpipor för människor inte.
Gör du det?
Ja, jag är ganska säker att han återkommer till det igen.
Eller var det så spännande att du läste om den?
Jag märkte. Eller zonade du ut och in igen. Ja.
I Hillerstorp såg jag för första gången en saxofon. Det var en norrlänning som hette Tore Nilsson som spelade. Återkommer inte heller i boken. Jag fastnade för tonen och började försynt undra om jag inte kunde få en saxofon. När jag var 11 år köpte mina föräldrar en begagnad altsaxofon av märket Conn för 375 kronor på avbetalning.
Titta.
Jag har inte hittat några exempel där Alf Svensson faktiskt spelar saxofon, men tror ni han valde det instrumentet för att det är det syndigaste och sexigaste instrument en god kristen kan spela på?
Men vad menar du med att du inte hittade några exempel? Alltså det är...
Inga ljudklipp.
Jaha, jag tänkte så här, hela mitt 90-tal är ju präglat av Alf Svensson som spelar saxofon i alla möjliga sammanhang.
Jag önskar att du hade använt all din Photoshop's magic till att ta den här saxofonspelaren från Mad Max Beyond Thunderdome och satt Alf Svenssons ansikte på den muskulösa kroppen med nitar.
Det där är alltså Alf Svensson. Eller?
Ja.
När han är...
Inte alla tre.
När han är 34 år. Och han är 1952.
Nej, men jag undrade faktiskt samma sak, Johannes. För att jag tycker ju också att saxofon är det kåtaste instrumentet man kan spela.
Mm. Det är något äckligt med att köpa en begagnad också, eller hur? Man spottar ju rätt mycket i den, tänker jag. Men det luktar säkert gott.
Det kanske är saxofonen som är bönelinan.
Oh! Eller så önskar han att det var det. Konstigt sagt.
Ett brev från centralt håll lästes upp i vilket det föreslogs att församlingarna borde teckna en försäkring för sina pastorsfamiljer. Den skulle fungera så att om någon av makarna avled skulle 5000 kronor, jag tror det var den summan, utbetalas till den kvarvarande. Som 12-13-åring satt jag där och lyssnade. En ur äldstekåren, så kallad styrelsen i en pingstförsamling, begärde ordet och påtalade att det inte tedde sig rimligt. En predikant ska leva av sin tro. Gud tar hand om både honom och familjen. Är det här som kallas kristdemokratisk socialomsorg?
Vad mätt man blir av tro, va? Det betalar hyran. Men han har också skrivit att synen på hemmafruskapet är orättvis. För min mamma hade det jättebra. Man bara, ja. Fast när du höll på att dö så hade hon inte ens en cykel. Det är inte så tryggt kanske. Och just det här som han skrev om också nu. Det är inte jättetrygg tillvaro som beskrivs om pappa Robert dör. Gud förbjuder. Så ja.
Men det gick ju bra.
Det gick bra för honom. Ja, annan. Någon mer positiv vinkel.
Varför bildades KD då? Jo, år 1963 ägde en namninsamling rum för kristendomsämnets bevarande på gymnasiet. Det var en spontan aktion. Under relativt kort tid samlades över 2,1 miljoner namnunderskrifter in. Regering och riksdag ryckte på axlarna och struntade helt i denna unikt omfattande opinionsbildning. Professor Viktor Svanberg, återkommer inte heller i boken, som själv karaktäriserade sig som bekännande ateist, skrev också under uppropet. Jag hade hört att Levi Petrus, återkommer i boken, ville starta ett kristet parti, men han ansåg att en förutsättning var att kyrkoadjunkt Birger Ekstedt då åtog sig att bli ordförande. Petrus och Ekstedt hade lärt känna varandra i en lobbyverksamhet, Kristet samhällsansvar, KSA. KSA hade som målsättning att verka för att personer med uttalat kristen tro hamnade på valbara platser. Alltså, nu är det här tidigt 60-tal. Hade inte typ 60% av Sveriges befolkning uttalat kristen tro på den tiden?
Men alltså 2,1 miljoner underskrifter. Hur många bodde i Sverige? Är inte det typ 50% av Sveriges befolkning?
Fake. Jag tror att han har fejkat siffrorna där. Han flyttade på nollan.
Jag tror han bara suttit och skrivit Alf Svensson om och om igen för ingen som kontrollräknare.
Jesus, Gud, heliga anden,
alla lärjungarna dyker upp.
Men det är ju ändå så här, man kommer ju tänka på att det är, liksom, är, var en tid då det fanns någon slags liksom, radikalitet i att vara, gå till storms mot religionen på ett sådär liksom, hardcore sätt. Nu idag är det ju, om man ska liksom, vara sån där jobbig predikande ateist, så blir man ju lätt så här en idiot som Richard Dawkins eller någon annan liknande typ. Så det är lite annan, det är ju lite annan tid, kanske mer som stod på spel, men ja, jag vet inte. Det var ju liksom 60-tal, så det hände ju mycket grejer, och sen så liksom fastnar de där. Det är ju lite synd.
Han är ju ganska bitter över 60- och 70-talet överlag, över att Det var de radikala strömningarna. Han gillade inte ett rock'n'roll eran.
Jag älskar den scenen, jag vet inte om du kommer ta upp den, när det är, han har på sig en röd tröja.
Nej.
Och så, okay, han har på sig en röd tröja och så kommer han till ett vandrahem som man ska bo i. Ett hostel eller något liknande. Och så är det liksom kvinnan som jobbar där bara, tittar på den här röda tröjan och han bara inser att hon tror att han är kommunist där.
Och då är det som att
han måste signalera lite så här diskret att han inte är det. Så hon bara, det där var en röd tröja. Säger någonting i stället med, men det är ju för att jag är med i den här ungdomskommittén. Och sen så är det typ att hon tror att han säger ungkommunistkommittén eller någonting. Så då blir det så här jättekylig stämning. Och sen någon annan dag säger han så här, nej, haha, jag är kristen, jag hatar kommunister. Och då blir de kompisar.
Alltså det bizarra är ju ändå att han var partiledare i 30 plus år. Han skriver, det här är mitt liv. Och han lägger ändå ganska många tecken på att beskriva att han hade en röd tröja på sig. När han var ute och typ vad tågluffade.
Så många gånger när man tänker, hade jag skrivit en bok hade jag nog inte haft med alla de här obetydliga beskrivningarna.
Ingen vill veta vart du köpte din tröja, Alf Svensson.
I tal och skrift underströk partiets ledning att kristendemokratisk samling inte var konfessionellt, att partiet inte avkrävde någon en trosbekännelse. Men verksamhetsformer, ordval och mötesarrangemang tydde i regel på att något annat. Beteendet var konfessionellt. Det var inte alltid enkelt att urskilja ett politiskt möte i KDS regi från ett gudstjänst. Det här tänkte jag lite på. Svensson pratar hela tiden om att KD inte på något sätt är förbehållet kristna. Men verkar det inte vara som liksom rena rama livets ordfesten på de här mötena hela tiden?
Jo.
I wish. För då skulle de åtminstone ha talat i tungor. Mm.
Ja, verkligen. Alltså livets ordfesten var ju ett jävla ös. Där folk föll upp i spasmer och blev hela. Det här är ju ingenting sånt. Carola är ju inte ens med i den här boken.
Men de hade ju lite så här kollekthinkar och sådär. Och då var han så här, vi vet ju att det är dåligt rykte för oss. Eftersom vi ses som så gudstjänstiga. Men det var ju så kul. Man kan ju inte låta bli. Det är lite gulligt.
Ganska många grännabor infann sig. Stämningen var tryckt. Det ansågs allmänt att KDS i synnerhet fördärvade för Folkpartiet. En av de ledande i Folkpartiet mötte oss i trappan till hotellet och utbrast vasst. Måtte Gud ta hem Levi Petrus. Men porten, den är trång. Porten, den är trång. Elias Sättsson la huvudet på sne och sa stillsamt. Ja, det är så sant, och den är lika trång för oss alla.
Burn.
Är det inte något väldigt förnumstigt över alla
alltså,
comebacks?
Det där, vad betyder det? Alltså,
förlåt, jag skrattade jättemycket. Och jag slog mig så här på knät också dessutom. Så
men det där är ju inte ens en comeback.
Vad är skämtet?
Ja, men jag fattar. Vad är skämtet?
Skämtet är att alla ska dö. Särskilt den här folkpartisten. Det är ju det som är skämtet. Okay. Så det är både lite roligt och lite elakt. Jag tycker inte man ska vara någon där. Men
är det inte ganska extremt att när folkpartisten står och önskar livet ur liksom en pingstledare på väg in i liksom där de ska in och prata?
Ja, men det är så går det till i folkrörelser. Det är ganska hårt.
Högt i tak.
Ja, högt i tak. Skithögt i tak.
Högt i tak, himmelen.
Till Gud.
Men varför tror ni han har med så många anekdoter om så här sina snappy comebacks? Är det för att han vill visa att det är lite bad boy att vara kristdemokrat?
Men kolla, Judith Wendt på omslaget som ser författarbilden på baksidan. Där ser man ju vilken bad boy han är.
Måste ni se. Det är då Alf Svensson som sträcker ut handen till er syndare. Mm.
Där håller han ju på att leverera en snappy comeback. Så bara, men du då?
Jag tänkte också, det ser ut exakt som att han säger, men du då? Ja. Du ska också dö.
Världens bästa comeback.
Levi Petrus och Robert Fur annonserade tillsammans i Jönköping. Det var två herrar i 80-årsåldern som la ut texten. Vid ett sådant möte kritiserade båda att det runt om i städerna sattes upp preventivmedelsautomater. Någon journalist som följde mötet undrade i sitt referat dagen efter varför två 80-åriga herrar visade så stort intresse för kondomer. Hur fräscht och modernt känns KD egentligen, tycker ni?
Vi fick ju genomslag. Det finns ju inga sådana automater kvar nu. Man måste vara de som vann.
Men det är roligt att de är ju inte jättepeppade på abort. Och inte jättepeppade på kondomer. Och man tycker att man ska minska antalet på abort. Är det bara att man ska inte knulla? Är det så? Det låter inte så jävla bad boy egentligen. Frågetecken.
tycker.
Jag tror att det är deras värld. Kan
ja, alltså, det le- alltså, den enda kvinnan som figurerar i den här boken, det är ju hans fru som flashar förbi. Hon födde ju ändå 3 barn på 4 år, så han har ju ändå legat 3 gånger. Alltså, får vi utgå från.
Fast under väldigt kort och intensivt.
Ja, sen var jag över.
Varje gång. Kort och intensivt.
Här kommer Alf Svensson.
Jag visste att någon skulle säga det.
Förlåt.
Nordkorea och Kina låg långt borta, men jag tänkte att det, är väl att det väl ändå måste gå att ta sig till Albanien. Det gjorde jag 1970. På Tiranas flygplats stod stora grupper svenska akademiker och väntade på att få se an det marxistiska löfteslandet. Det radikala utseendet, långt hår till axlarna och ett rejält skägg bytte snabbt ut. I Albanien betraktades man som byfåne om man bara långt hår. Det var rörande att se, och självklart det var för de svenska debattproffsen att låta maskinen kapa sig frisyren. Är inte det här på många sätt en töntig stora dröm? Att han reser någonstans där han är den coola och alla de coola där hemma är töntiga?
Alltså det här är ju mitt favoritparti i boken faktiskt. Det är någon få grejer som faktiskt är roliga. Och jag sympatiserar med honom. Alltså som gammal mobbingoffer. Men när jag är för ung. Det fanns ingen kommunistdiktatur jag kunde åka till för att vara cool. Jag var tvungen att börja spela rockmusik istället. Han fick åka till Albanien.
Men tror ni han var nöjd med att den platsen var en kommunistdiktatur i alla fall?
Ja, jag tycker också att han var lite rolig där. Men alltså, nu, hur ska vi säga det här nu då? Jag är inte albanisk kommunist, men...
det
är faktiskt väldigt bizarrt när han liksom drar igång och ska säga att hela den här problematiken då, i den här liksom hårda och märkliga kommunistdiktatur har ju att göra då, sa du inte, det har ju att göra med ateismen. Och så att han skriver, jag har antecknat här. Albanien fick ateismen inskriven i sin grundlag. I vilket europeiskt land har vanvettet blommat ut så påtagligt efter världskrig? Så man tänker så här, jag kan nog komma på en del mer vanvettiga saker som har hänt i Europa efter kriget än att någon fick för sig skriva in ateismen i någon så här meningslös paragraf i grundlagen då. Och han fortsätter bara, han skriver kommunismen slash ateismen. Det vore någonting för statsvetare och demokratiforskare, han sätter demokratiforskare inom citattecken, att analysera och utreda hur ett land som Albanien kunnat rutscha ner i den djupaste förnedring och hopplöshet. Och då tänker man två saker. Är det verkligen så att det är liksom vad som hände i länder som Albanien hör till de saker som inte har analyserats och utretts i samhället, men ingen har pratat om det? Och det andra är, var det verkligen så att liksom Pashadömet Albanien verkligen var ett liksom värdighetens och hoppets Eldorado före och under den tyska och italienska ockupationen, men sen kom ateismen och då blev det liksom rutschkana ner i elände, och det var liksom att man skrev in ateismen i, det var det som liksom utlöste allt elände. Sen blev det ju bra, som det är nu. Nu är det skitbra, när de inte behöver vara ateister längre.
Nu kan man spela pyramidspel.
Ja, precis. Och det är supergudfruktigt.
Jag gillade den här delen i boken mest för att den var så spännande. Det var kanske där han visade mest känslor och han använde sig mest utropstecken.
Det är också hans backpackerperiod.
Ja,
där är hans The Beach.
Sen nästa gång han reser, det är ju när han åker till USA och träffar Reagan och går på jättestora bönemöten och äter frukost. Jag är djupt imponerad.
Men var han cool i håret då också?
Nej, det var han ju inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vid ett av de första sammanträdena då jag skulle tjänstgöra ställde sig en inflyttad direktör och folkpartist framför mig. Runt oss stod alla de övriga ledarna. Det är sån jävla mobbig stämning hela tiden. Och sa med nasal stämma: "Du Svensson, kristendomen må väl vara bra." Och så slog han ut med armarna: "Men hur ser ett kristet reningsverk ut?" "Ja," sa jag, "det ska jag omedelbart tala om för er om. Om ni först berättar hur ett liberalt reningsverk ser ut. Om det är ett sådant som släpper igenom lite av varje."
Oh!
Jag skrattade och slog mig på knät.
Men dog den här vitsigheten ut med Ebba Busch Thor?
Bra, för nu är det så här, ja, om någon skämtar så bara kommer det så här, två artiklar och 13 Twitter-meddelanden som bara fördömer den personen och skickar liksom rasist-svansen på dem.
Så att, men inte så,
jag tycker det var bättre förr på det sättet.
Inte Skyttedal som har tagit över vitsigheten, eller? Burn-grejen?
Ja, jo, det är ju det.
Mm. Och det är ganska obehagligt faktiskt.
Du tänkte så, någon står och poserar på en israelisk stridsvagn?
Ja, det var inte så vitsigt.
Burn!
Nu kommer vi till mitt favoritstycke.
Missile!
Vid ett tillfälle när vi satt runt köksbordet kom jag att uttrycka mig förfärligt dumt om en person. Håll i hatten!
Den enda person som inte namnges i boken dessutom.
Han är lika urblåst i huvudet som en celluloiddocka, sa jag. Sonja hyschade och jag insåg att det var ett rejält övertramp. Ett par, tre år senare när vi satt runt samma bord klämde Pamela i om en pojke som på skolgården betett sig osympatiskt. Att han är lika urblåst i huvudet som en celluloiddocka. Jag hade då att be om tillgift för ett mycket dumt uttryck. Vi beslöt att sortera bort det ur familjevokabulären. Vart tror ni liksom gränsen går för rimliga förelämpningar i huset Svensson?
De önskar ju livet och andra människor så att det.
Nej, men det här var ju helt obegripligt för mig. Jag förstod ingenting. Jag sa det till Ali innan att den här boken fick mig känna mig väldigt osvensk för att kanske 75% av referenserna bara går över mitt huvud. Och det här med celluloiddocka. Jag var tvungen att googla det. Och det är sådana här skräckfilmsdockor. Ni vet, som så här brukar blinka långsamt i skräckfilmer samtidigt som läskig musik spelas. Så jag vet inte riktigt varför.
Nej,
jag vet inte vad det är.
Jag vet inte heller.
Men det brukar vara, ni vet, det brukar alltid vara någon scen.
Jag kör på det.
Du fattar.
Ja.
Det brukar vara så här att de filmar och zoomar in på några dockor och så kommer så här lite läskig så här plinkande musik. Och sen kanske en av dockorna vrider på huvudet.
Hela varvet.
För jag tror inte att det kan ju inte finnas en biblisk referens. Alltså det måste ändå vara
liksom, det är därför inte är okej.
Det är inte så här, den stora skökan / celluloiddock.
Men dottern hade ändå ruvat på det 3 år innan hon sa det.
Ja, jävla menar.
Hon bara, den där ska jag spara.
Kroniskt passiv aggressiv stämning.
Nej, men alltså just att det där, alltså om hon ändå kom ihåg det i 3 år, det måste ju vara det värsta hon har hört. Mm. Alltså lite som så här, när jag brukar liksom så här lära min brorson fula ord när han var 3 år gammal. För man räckte bara att använda dem en gång. Eftersom det var något som var så fult så fattade den ungen det på en gång. Men
var det här något ni gjorde väldigt systematiskt?
Ja,
alltså,
ja.
Det låter så. Jag tänker att det är Sonjas fel. Eftersom det var ett kristet hem så borde allt vara fruns fel.
Mm.
Och hon hyschade ju honom när han sa, har hon inte gjort det så hade inte barnet fattat att det var en stor grej.
Ah.
Så att, ja, sköka.
Kristdemokraterna har förändrats. Det politiska programmet, uttrycken och ståndpunkterna är inte de samma som de var 1964 då partiet startades. Det skulle vara obegåvat om ett politiskt parti inte lät sig påverkas av vad som hänt under 35 år. Alltså jag har bara en fråga. Var det verkligen så jävla begåvat att förändras riktigt så här mycket? Hela den här liksom Skyttedals-KD-generationen nu, det är ändå rätt annorlunda, va?
En likhet jag ser, på bilderna på Kristdemokrater i den här boken har alla glasögon. På den här bilden, nästan alla glasögon.
Utom skytte då?
De väljer att bevara det viktiga.
Synfel.
Det finns ju inte en enda referens till starkvaror i hela boken. Det dricks ju inte ändå upp i alkohol i boken heller, så att det är ju verkligen rutschat ut för KD.
Men jag tror, är det inte så, jag tror väl att det är därför som jag känner ändå så stor sympati för Alf Svensson, för att det är ju liksom det här som är
hans
kontrastverkan. Och om man tänker, han framstår ju, och jag tänker på att han skrev den här artikeln ganska nyligen när han skulle liksom mitt i all den här vanvettet skulle liksom prata om att man skulle tänka på människovärdet och asyl och sådär, som ju var tydlig peak mot sitt eget parti. Han framstår ju lite som så här the dude liksom, ganska soft snubbe som ändå tycker lite grejer om människovärde jämfört med de här, så då kanske det smittar av sig att man liksom skrattar lite mer välvilligt åt hans roliga skämt också.
Är det han och Blondinbella som börjar ta avstånd från sina partier?
Ja, de kanske kommer starta ett nytt parti tillsammans.
Åh, vad jag hoppas.
Eller har en podd.
Jag skulle lyssna och skratta och så.
Det är hon som förolämpar honom och han som gör snappy comebacks.
Celluloid-docka.
När jag valdes till partiledare 1973 trycktes det ett litet häfte. Bättre att ge en tia för mycket än en för lite. Inget annat var att vänta än en hel del syrliga kommentarer till en sådan rubrik. Jag tänker, det har hänt en hel del sedan dess, för när rubrikerna numera är Busch Thor, kommuner ska få förbjuda tiggeri. Men på den här tiden så är ändå Svensson är ju liksom så här, när han pratar om både om liksom så här att man ska hjälpa folk i andra länder när det kommer till liksom fattiga, det är liksom, det är ju ändå en inställningsförändring som har kommit där.
Ja, men absolut, det var ju, alltså, jag känner mig så här supergammal nu, det är ju ditt fel, Johannes, så. men det var ju så att till och med när de kom med i liksom Bildt-regeringen 91 så hade de kvar lite av det här att de skulle vara det moraliska samvetet och inte på ett sånt där liksom USA-hycklande sätt bara, utan också så här, de faktiskt brydde sig om att det skulle ges bistånd och så, och slogs för det och faktiskt tyckte att man inte skulle typ så här, straffa folk för att de var sjuka. Allt det där har ju liksom ändrats ganska fort och ganska mycket, och det pratar ju inte, om jag ska vara lite seriös, det pratar ju tyvärr lite för lite om, alltså, i början så märker man att det är ett annat parti. Han har en anekdot när han blir uppringd av någon från SAF som liksom frågar, för de har röstat på ett visst sätt i kommunfullmäktige och röstat med sossarna, och då ringer någon från SAF och säger så här: har ni blivit planekonomer och kommunister? Och då förklarar han att nej, men vi har röstat så här för att annars så skulle en massa så här gamla städare bli arbetslösa. Och då säger den här SAF-snubben, ja men då ska ingen skugga falla över Kristdemokraterna. Nu skulle jag, om det var någon från Almega som ringde nu och sa samma sak, då skulle de ju svara så här: då är det ju ännu värre, för det är klart att de ska bli arbetslösa, det är hela poängen. Alltså, och i den kontexten så har ju liksom Kristdemokraterna också rört på sig, och sen så hamnar de i plötsligt då i den allra värsta och mest galna fåran. Så att, och det, men det reflekterar han inte över, utan han drar lite vitsar istället, och det är klart, det är en brist med boken.
När KDSK, partiets kvinnoförbund, höll sin årsstämma i Gävle den 23 april 1994 kunde jag inte låta bli att utgå från bibelberättelsen om äktenskapsbryterskan. Berättelsen kan passera utan att skapa många sekunder av eftertanke, men om man vill meditera över den så ger vi stora möjligheter till självreflektion. Mästaren svarade inte de skriftlärda. Han nyttjade tystnaden, den pedagogiska pausen. Han säger varken att kvinnan ska stenas eller inte stenas. Hur kan det ha gått så snett att vi i kristenheten idag skaffat oss ett rykte av att vara fördömande och fingerpekande? Alltså, kan inte en av anledningarna vara att när Alf Svensson ska tala inför sitt kvinnoförbund för första gången så håller det tal om äktenskapsbryterskor och konstaterar att det var varken rätt eller fel att stena henne?
Det är så här, bra kristens fingerspetsgefil.
Ja. Nu ser i alla fall Alf Svensson ett riktigt brott begås. På pendeltåget till Södertälje och Hall när vi passerat Älvsjö och fyra uniformerade SJ-kontrollanter upp på vagnen. Lotta och jag satt mitt i vagnen. I ena änden satt en pojke i 17-årsåldern. Kontrollanterna bad att få se våra biljetter. Det var enkelt avklarat. Men ynglingen hade tydligen låtit bli att köpa sin biljett. Där satt han nu ängslig och utpekad. Makten stod hukad över honom. Det är enkelt att huta åt och läsa lusen av den som ertappats. Man såg rädslan i ynglingens ögon. Han reste upp för att komma undan. Då kopplades greppen, armar och ben låstes. Pojken ropade: släpp mig! Med hjälp av en mobiltelefon kontaktades någon. Vid Tumba fick ynglingen lämna vagnen omringad av den uniformerade gruppen. Vi får vidare mot Södertälje och Hall. Jo visst, han hade brutit mot reglerna. En vanlig uppfattning är att man får skylla sig själv. Där finns anledning att fundera över vilken inställning denna pojke får till myndigheter, om åtgärderna var de bästa för att få honom att komma på rätt spår igen. Var det kristen etik och moral att koppla greppen och låsa armar och ben? Var det ett uttryck för kristna värderingar att läsa lusen av dem? Jag är helt övertygad om att hade någon av de uniformerade satt sig bredvid ynglingen på tågsätet, lagt armen om hans axlar och med vänlig röst och vänliga ögon förklarat att man måste betala för sig, och att han säkert förstod detta, så hade insatsen varit större av större framtidsvärde. Och du vet ju att detta är mitt jobb, att se till att allt går rätt till, och jag vill ju egentligen inte sätta dit dig, men du kan väl lova och sätta handslag. Man får ändå ge honom att han har så här bibliska proportioner på sina dagdrömmar. Va?
Jag lovar att han drömmer att konduktörerna skulle vända sig till honom och säga: ska vi stena den här pojken? Det är varken rätt eller fel att stena den här pojken. Må den som är utan biljett kasta den första stenen.
Men visst är det ändå liksom, alltså igen, om man jämför med de här personerna som nu liksom driver det här partiet, inte hade de skrivit så här: ja, nog borde de ha satt sig bredvid där, utan bara så här: vilket jävla PK-samhälle det är nu, som gjorde att man då inte stenade honom och inte de gjorde något mer med han liksom, än att bara föra ut honom ur tåget. Det hade ju varit liksom vibesen nu då, att man ska sätta sig bredvid honom och säga: nu kommer du till helvete, din lilla skubbe. Eller så. Det hade ju varit liksom Ebba Busch Thors liksom preferred way of action. Liksom.
Nej, men det håller jag med om faktiskt. Jag håller med om att han blir sympatisk såna här stunder, absolut. Speciellt när man tänker på det faktum att så här, Ebba Busch Thor, nästa grej kommer vara: bör biljettfuskare kastas ut framför tågen vidare?
Skattade du och slog dig på knät att han fick in... att de var på rätt spår.
Nej, men nu kan jag göra det.
Också att detta skulle avslutat med ett handslag. Det känns lite bibliskt också. Bara lite handpåläggning där, så kommer du veta att du ska köpa en biljett nästa gång.
När på året var det? Novemberöverenskommelsen.
Alf Svensson hamnar i pressen. Och han tar lite bilder. Han får ett telefonsamtal. Jag minns inte riktigt hur samtalet ebbade ut, men jag några minuter därefter stod och talade i solhettan på det öde torget, satt funderingen om utvikningspojke i bakhuvudet. Tidningen fanns ännu inte i handen, så jag hade ingen aning om hur det såg ut. Efter Säffle-framträdandet får vi till Karlstad. Där hade vi något evenemang tidigare ägt rum, så vi kunde nyttja en uppsnickrad talarstol. Ganska mycket folk var samlat. Det var en vacker sommarkväll. När jag väl börjat mitt anförande trängde sig en herre fram till estraden, knöt näven, hötte och skrek: fascist! Fascist! Jag försökte med vänliga ord få honom att tystna. Jag undrade om vi inte skulle kunna talas vid efter det att jag hållit mitt anförande. Jag har varit med i spanska inbördeskriget, ropade för full sals och fortsatte ropa: fascist! Det är inte alldeles enkelt att ha funderingar runt utvikningsbilder i bakhuvudet, en gastande åhörare ett par meter från talartribunen och samtidigt inbilla sig att folk lyssnar och tar till sig.
Story,
alltså hur skulle folk kunna veta att han går runt och tänker på utvikningsbilder?
Men är det liksom... inte det.
Men är det liksom alltid någon som ställer sig upp och skriker åt Alf Svensson så fort han gör någonting?
Det verkar så.
Här har vi utvikningsbilden. Det här gör ni också en snappy comeback då. Mm.
Varför har de skrivit det? Jätteelakt.
Men han var ju besviken.
Men det här är en remake på den, va? Ja, precis. Ah. 99, okay. Men det är hans eget ungdomsfoto. Mm.
Men det är väl också en snappy comeback att folk började håna den här bilden. Den började dyka upp på internet och då valde KDU
att köra normkritisk version av det.
Hade de internet 99, KDU?
Varför tror du att det är internet?
De har inte internet idag.
Jaha, där. Nu, ja,
www.kdu.se har
kommit hit.
Men jag tyckte det var fint att han bad vänligt att han skulle sluta kalla honom fascist. Snälla, använd inte det som ett skällsord.
Det känns som att han bara: okej, kan du ta en 15 minuter lång paus? Kan du kalla mig fascist efteråt? Så bara står jag här.
Exakt, pedagogisk paus.
Och sen ett handslag.
Jag ska komma med såhär: men fascism och fascism, vet du vilket vanvett som fanns i den albanska konstitutionen? Ateismen, din jävel.
Ester bar alltid hatt och hade sitt vita hår uppsatt i en ansenlig knut. Esters knut är sannolikt den mest tv-filmade hårknut som någon svensk burit. Där kan vi återkomma till, men det är väldigt ofta så att han drar saker till den proportionsnivån av det mest filmade någonsin. Och då saker som jag inte riktigt visste att det fanns en tävling kring. Det spreds ett allmänt leende i salen när tv-fotografen zoomade in Ester. Men leendet var samtidigt ganska fruset. Vi visste att ingredienserna salmsång, kollekt och hårknut inte precis öppnade partiportarna för de många som gillade vårt partiprogram men trodde att de likväl inte skulle passa i partiet. Men alltså, säger han inte emot sig själv? Han tycker ju att det är svingött med salmsång och kollekt.
Exakt.
En sak som jag inte förstår: är det verkligen bara kristna som har hårknut? Är det liksom, Är det väldigt liksom exklusivt för kristna att ha?
Och är det verkligen så att deras partistämmer var så exalterande och spännande att det mest spännande att filma och visa i tv var en hårknut?
Nej, men ni har ju missförstått hela grejen. Hon hade ju hatt och hårknut. Ett mirakel.
Ja,
Gud, hon har lagt sin hand.
De hade kontaktat påven för att se om hon kunde helgonförklara. Vi har inte haft möjlighet att leverera kontaktblad i större omfattning eller bjuda in till ordförandekonferenser och studiedagar. Därför har rikstingen blivit samlingar då många kommit som inte varit ombud, kommit för att få gemenskap. Ska sägas, ibland är den inte helt korrad den här boken heller, så det är lite konstiga saker. Vi har också under alla år varit angelägna om att ordna program, utflykter, underhållning för barnen. Hela familjen ska kunna komma till ett riksting och trivas. När tinget är över ska barnen säga till föräldrarna, kan vi inte åka nästa år igen? Jag har liksom varit på Vänsterpartiets stämma någon gång. Jag vet inte riktigt. Men måste du inte ha ett väldigt, väldigt tråkigt liv i vardagen om det du ser mest fram emot av allt är att åka på nästa riksting med Kristdemokraterna?
Ali, vad säger du?
Nej, jag tycker det där, ja, renegat. Nej, men ja, men då, det är väl fint om man kan ha några andra värden att se fram emot än shopping och latte. Nej,
de hoppas väl få ha en av starka orden urblå cellulid.
Ja, men på ett sätt så det där är ju inte just det här, men det finns ju mycket, särskilt de där tidiga åren som man beskriver, där jag också kan känna så här sympati med honom, för att han, det är det här slitsamma folkrörelsearbetet som är bara så otacksamt, och det är bara blåset och det kommer idioter och ropar saker till en, och man har inga pengar. Och det är som man, liksom, man sympatiserar med honom. Han beskriver också någonstans det här rikstinget, jag skrev upp här. Rikstinget i Kalmar blev en dyster tillställning. Flera av ombuden trossade sönder debatterna och ställde ordningsfråga på ordningsfråga. Det är sånt som jag verkligen kan liksom relatera till. Man var så här, I feel you broken.
Abortfrågan har följt vårt parti från första stund. Ingen svensk torde ha fått fler frågor, påståenden och åthutningar från alla åsiktsinriktningar i det ämnet än jag. Nästan nått för Guinness rekordbok. Alltså, finns det verkligen ett världsrekord i att ha svarat på mest frågor om abort? Och borde det i så fall inte gå till en abortläkare?
Eller en kvinna som är orolig att hon är gravid men inte vet än, och redan där får en så här föreläsning av vårdpersonal att hon inte borde göra abort. Så fortfarande händer idag. Jag tror att det är lite vanligare än stackars Alf Svensson som har fått så många frågor.
Globaliseringen är ett faktum, men vi måste ta ansvar och leva med och påverka. Jorden är odelbar och människovärdet är internationellt.
Freudians slip.
Jag har varit här lite länge idag, känner jag.
Det är cellulosa gubben.
Solidaritet och broderskap vet inte av nationsgränser. Just därför är jag svårt att fatta att inte alla som bekänner sig till demokratin är mer internationellt inriktade. Även de som vill bortse från ansvaret för medmänniskor som bor fjärran borde av ren självbevarelsedrift vidga sina vyer och ta ett större internationellt ansvar. Alltså, det här är rätt långt från dagens KD, va?
Mm.
Hur blev det så här?
Hur kunde det gå så fel? Att det var så här från början.
Ja, ingen lyssnade på hans vitsar och så blev han bara bitter och så blev det så här.
Ingen läste den här boken.
Ja. Vi har alla ett ansvar för att det har blivit så här. Inte jag, det jag skrattar jättemycket.
Det här är det var roligt. I Norge fick partiet fart först när vi bildade ett kvinnoförbund, hävdade han. Många av oss tyckte att vi hade nog med att starta ett parti och få ihop resurser i det. På 80-talet ansåg många att det tillhörde en svunnen tid att ha ett kvinnoförbund. En del av mina jämnåriga förklarade, vi är med i partiet men vi går inte med i något kvinnoförbund. Vi har inte hur mycket tid som helst. Men var gång den gemytlige Olav Bryn kom över gränsen påpekade han, dere må starta en kvinnoorganisation. Och så blev det. Var det bara män som kom fram till att de behövde en kvinnoorganisation?
Och var det bara norskan som gjorde att de gick med på det? Det låter bra.
Men det är ju så trist att säga att den här boken består ju kanske till 99. Det är mer män i den här boken än i alla Sagan om ringen-böcker tillsammans.
Inkluderat orkar. Ja, det är jättekonstigt.
Nu kommer vi in i ett helt nytt kapitel i Alf Svenssons liv. Han börjar hänga med kändisar. Det betyder mycket för KDU-arna att komma utanför Sverige och Europa och knyta kontakter med andra kulturer och samtidigt stärka sitt internationella engagemang. Om vi lyckades få med oss personer som inte någon förväntade sig vara KDS-are skulle det öppna någon liten glipa i muren som omgav oss och som vi till viss del själva byggt upp. I ett tv-program från Malmö som Göte Strandsjö och Bengt Roslund återkommer inte i boken stod för berättade Eva Rydberg om sin tro att hon bad ofta om bön med sonen varje kväll. Varare sedan 1976 reste Pelle Karlsson med. Han hade gjort sig bekant med hela svenska folket med sången Han är min sång och min glädje. Jesus i dina händer, jag vilar till livets slut.
Bekant med hela svenska folket.
Det var inte bättre förr, helt enkelt.
Men det här är väl ändå inte en person som är oväntad att han är kristdemokrat.
Surprise, bitches!
Inför valet 1998 hörde Alice Timander av sig. Hon önskade gå med i partiet. Naturligtvis sa vi välkommen till premiärlejonet. Alltså, jag vill inte vara sån, men är inte det här gänget själva sinnebilden man får upp när någon säger man kan vara kristen och häftig samtidigt?
Sen gick ju Gert Fylking med ett tag. Det var ju mer oväntat tycker jag. Men han nämns ju inte av Allsvenskan. Han försöker förtränga det.
Konstigt.
Ja, det var konstigt.
Vid ett till annat tillfälle, det är hemlighet, möte med, nu ska vi säga, nu kommer de in i riksdagen. Just det.
Ursäkta mig. Det tog ju, det var ju, ja.
Tog det 40 år?
40 000 miljarder år. Det är ju den, det är ju det som jag känner lite sympati med. Just det att han verkligen sliter och det är år på år innan de ens kommer någon vart.
Det är mycket så här klaga på hur fattiga de är hela tiden.
De är fattiga, det tar jättelång tid och folkpartister hotar dem till livet stup i kvarten.
Varje dag.
Ja. Typiskt folkpartist.
Till slut så får han ju en vän i ett av de andra partierna. Och det är Torbjörn
Fälldin. Alltså en person. Ja, okay, ja.
Vid ett tillfälle sammanträffade jag i hemlighet med statsminister Torbjörn Fälldin på hotell Amaranten i Stockholm. Mötet handlade bland annat om andrahandsröstning. Men jag tog också upp ett resonemang om att den borgerliga regeringen var i färd med att avskaffa lagen som förbjuder incest. Jag dristade mig att varna Fälldin för negativa reaktioner från många håll. Han skrev då ordet incest på en liten papperslapp och stoppade i byxfickan. Så varför gjorde han det?
Detta är ju liksom så här, om man hade velat läsa Torbjörn Fälldins memoarer om detta. För om man ser framför sig så många liksom händelser som skulle kunna ske. Tänk om Fälldin skulle bli liksom, ja, man har inre gränskontroller till exempel.
Eller tänk om man,
och han blir stoppad och eftersom det naturligtvis inte är någon rasprofilering så skulle han kunna bli stoppad också Fälldin. Och någon bara liksom tar fram den där lappen. Du har en lapp i fickan. Så bara, ja, det är bara en minneslapp. Saker jag ska komma ihåg liksom. Eller det är ju helt vansinnigt. Eller alltså, vad man ska säga till sin fru liksom.
Om man hade varit en olycka strax efter det här. Och liksom läkarna går igenom hans fickor.
Eller vaknar efter en galen fylla och bara, vad hände igår? Vad stod det på den här lappen?
Nej, det var bara någon gubbe jag träffade som sa att jag ska skriva, jag vet.
Jag hoppas ju att han bara utvidgar det och fortsätter anteckna saker jag ska komma ihåg. Någon inköpslista, så här, mjölk, ägg, ost, incest, påläggsskinka.
Men varför försökte ens den borgerliga regeringen liksom, han förklarade aldrig varför de ville
avskaffa lagarna mot incest.
Ja. Han förklarade aldrig varför han inte ville legalisera det heller.
Sant. Men det är så märkligt för det är liksom som att Alf Svensson är lite så här, jag drister mig till att påstå att om inte jag hade sagt det här till Torbjörn Fälldin så skulle vi ha levt i ett helt annat typ av samhälle idag.
Tack vare den där lappen i fickan.
Alf Svensson, last line of defense för laglig incest alltså.
Det är faktiskt hans tagline.
Nu kommer Göran Hägglund in i bilden. Han ska köra Torbjörn Fälldin hem till Alf Svensson. Göran Hägglund som då arbetade som ombudsman i Jönköping hade skämtsamt förhört sig om det kunde vara acceptabelt att han tog bort en partidekal som satt klistrad på bilens bakruta. Du är närmare KDS än du tror. Alltså, man brukar ju säga att Gud har humor, men skulle ni säga att KD har det?
Jag skrattade.
Kan du översätta skämtet?
Alltså, det är så här, om du kommer så här nära så är du för nära. Det är liksom det som är skämtet. Folk som kör bil har den typen av humor. Jag vet inte, jag har inte körkort. Men So if you see this sign you're too close.
Det är det.
Så om du ser den här skylten är du för nära KD.
Ja.
Jättekonstigt. Då är du kristen om du kör dåligt.
KD kommer in i riksdagen, eller inte KD, men Alf Svensson kommer in i riksdagen för att han får vara med på Centerns lista.
Hurra!
Det här, som jag förstår i boken...
Sköka, förlåt!
...är liksom själva anledningen till att sen, alltså Torbjörn Fälldin till slut avsätts av Centerpartiet för att de blir så förbannade över att den där jävla kristdemokraten fick komma in. Men... Alf är inne i riksdagen på det sättet och då skriver han: min sympatiske bänkpartikamrat, folkpartisten Carl Johan Wilsroy, för övrigt den enda folkpartist som Alf Svensson har något gott att säga om, var en av de cirka 40 ledamöter som kom och lyssnade. Carl Johan var den riksdagskamrat som jag hade trevligast med. Hans humor flödade ständigt. Det kunde gå så långt så att vi tillhördes av andra i kammaren att inte skratta så högt. Birgit Friggebo åtog sig att lugna ner vår stämning vid något tillfälle. Alltså... Är det så här i riksdagen?
Till de Friggebo som får vara tjejen.
Bara med kristdemokrater och folkpartister.
Hon får vara tjejen som bara de sätter vid den stökiga killen i klassen. Vad vill du lugna dem lite?
Vad tror ni om snackade om? Vad var det för vitsar?
Jag kan inte ens föreställa mig vad det pågick.
Jag tror bara att han var så himla, himla glad över att någon inte skrek fascist på honom.
Men är han gett ut egentligen en sån här bok tillsammans av våra bästa vitsar?
1001 glada vitsar av Alf Svensson och en folkpartist. Kristna
dassbok.
Översättning av Ali Spati.
Förklaring.
Förord.
Nu får Alf Svensson vara gäst hos Hagge. Och det blir klurigt, man är tro. Intervjun avslutades med att jag fick två skyltar. På den ena stod ja och på den andra ett nej. Så skulle Hagge ställa en serie frågor och jag skulle svara genom att visa upp ja eller nej-skylten. Något mitt emellan eller någon tvekan accepterades inte. Jag kommer bäst ihåg frågan: får jag ta hunden med mig in i himlen? Hasse Kvinnaböska Andersson hade på sitt genuina skånska gjort om låten och gjort låten om hunden riksbekant. Så här i retrospekt, tycker ni det var en rimlig fråga av Hagge Geigert?
Ja.
Vem är Hasse Kvinnaböske?
Han var med i Melodifestivalen.
Vad fan är det?
Det var dans och håll igång. Du kollar väl på Melodifestival? Försök
en svensk country. Legendar.
Superskånsk.
Han finns säkert på Google.
Han vet inte det.
Nej, det är kanske...
Jag tvekade en sekund och insåg att hur jag än svarade så skulle några ta så allvarligt på beskedet att det skulle skapa en hel del bekymmer. Jag svarade nej och får förstås aldrig veta vilka reaktionerna hade blivit om jag svarat ja. Men jag kunde inte ana vilken storm av förtvivlan och upprördhet som skulle välja över mig för att jag svarat nej. Är det inte lite coolt av Svensson att faktiskt svara helt tydligt på just frågan om man får ta med sig hunden in i himlen?
Men det var jätteväntat svar av
honom. Är
det
dåtidens svar på Kalanka julafton-debatten?
Men det blev tittarstorm. Hade inte varit ännu coolare om man sagt: men i helvetet går det bra.
Men hade han sagt ja så hade det ju varit en ganska stor grej, tänker jag. Det här var ju den lätta vägen. Tycker du hade varit ball av honom att säga ja? Alla djur är välkomna i himlen. Utom kvinnor. Kanske.
Nu träffar han Hyland. Vi fick slå oss ner i en soffa utanför sovrummet. Det finns trevligare sätt att framleva sitt liv på än i en hotellsvit. Hyland satte sig mitt emot oss, spände ögonen i mig och sa: du är således Sveriges komeni. Jag hade hunnit få upp garden och svarade: om jag är Sveriges komeni, då är du Sveriges Idi Amin. Idi Amin var Ugandas president och diktator. Hur snappy är det egentligen att jämföra honom med Lennart Hyland?
men jag tänker ändå så här, det var lite coolt, för att, kan du tänka dig som Fredrik Reinfeldt, om man skulle liksom bli förolämpad någon, alltså Lasse Kroner, och säga såhär: du fan Assad. Det hade han ju inte sagt. Sånt överlämnade till sina pressekreterare som ringde och ville kastrera radiotjänst. Och sådär.
Ja. I det min åt ju ändå folk. Han var ju kannibal.
Jag tror inte Hyland var kannibal, så jag tycker inte det är en rimlig jämförelse fortfarande. Nej.
Han kanske hade en lapp i byxfickan där det stod kannibal.
Kannibalism.
Om det inte hade varit för Alf Svensson hade kannibalism varit lagligt.
I alla fall på SVT.
När jag nu valts till riksdagsledamot fick jag en liten lägenhet i en fastighet som riksdagen äger vid Tyska Brinken. Efter ett par tre nätter kom beskedet att jag måste flytta ut. Nu skulle jag bli statsråd och då fick jag inte bo i en riksdagslägenhet. Var skulle jag bo? Det var inte något som vare sig riksdagsförvaltningen eller regeringskansliet hade något ansvar för. Jag bad till Gud. Det hade jag lärt mig från barnsben och bläddrade i tidigarnas annonssidor. Alltså, är bön verkligen att bedriva en fungerande och seriös bostadspolitik?
Alltså, detta förklarar ju hela de här Attefallhusen och hela liksom KDs period som faktiskt ansvarig för bostadspolitiken under den borgerliga regeringen. Så att, du finner rötterna i den här boken.
Alltså, jag brukar ju be till Gud att gå in på Blocket. Bostad. Jag vet inte om det är effektivt, men det kan ju inte skada. Tystnaden
ja, det kanske är lite mer begripligt att be till Gud för att få en lägenhet i Stockholm idag än vad det var för 20 år sedan. Det kan jag hålla med honom om. Men jag vet inte.
Nu är vi på slippery slope här i teologiska frågor.
Men det låter lite som... Det låter lite som studentlägenhetssituation också. Jaha, nu är jag klar här. Nu är jag, ja, jag har ingenstans att ta vägen. Drar i bönelinan. Tror att jag ska lösa allt.
Jag får plugga ett år till. Jag tar praktisk filosofi.
Det är tidigt 90-tal och det är kris i den borgerliga regeringen över Öresundsbron. Olof Johansson hade bestämt sig. Han skulle under alla omständigheter säga nej till bron. Det var förstås orimligt att inte förhandla i botten. Vid varje överläggning kom Olof Johansson med nya bruna kuvert, ett till oss var. Carl Bildt och jag sprätte våra kuvert med en viss uppgivenhet. Bengt Westerberg verkade alltid vara lika nyfiken. Vid ett tillfälle utbrast Bengt: jag blir så förbannad! Jag trodde han hade ilsknat till på innehållet, men så fungerar inte Bengt. Han blev arg på sig själv för att han inte fattade innehållet. Han utgick från att allting skulle begripas, men så var det nog inte i detta ärende. Vid ett tillfälle när Olof avlägnade sig for Carl Bildt upp i sin fulla längd. Sedan tystnad lägrat sig några sekunder och ropade: jag är statsminister! Och så tog han ut i rummet för att be sin sekreterare Mona Jamel att ringa till miljödepartementets rättschef för att beordra honom att komma till Rosenbad för att förklara inlagorna. Är det verkligen så här tramsigt i den politiska toppen?
Det kan jag varken bekräfta eller dementera.
Han namnger Carl Bildts sekreterare i sin biografi.
Jo, men han måste, alltså, det är väl den en av två kvinnor som nämns.
Bechdel-testet.
Han kvoterade in henne, Carl Bildts sekreterare.
Men vad var det i de här kuvert? Alltså, var det så att Olof Johansson hade olika rebussar som han delade ut för att, liksom,
det var väl olika...
för att skapa psyka motståndare?
Ja, men jag tänker att det är Olof Johansson svar på så här arga lappar på stan. Att det bara står obegripligheter om Öresundsbron. Och jag tycker så här historiskt sett... är det ganska rimligt att det kan ha varit så?
Ja.
Jag gillar också att han reser sig i sin fulla längd. Carl Bildt. Låter väldigt hotfullt.
Jag är statsminister.
Här kommer Carl Bildt.
Det har påstått och skrivits att jag tycker synd om mig själv och kräver medömkan när jag berättar om varelsen 04. Inte alls. Men jag kunde inte ana att det i Sverige kunde sätta så mycket ovilja och så mycket samstämmig antipropaganda på fötter. Det var inte rent spel när Socialdemokraterna bestämt sig för att försöka tippa Kristdemokraterna ut ur riksdagen. Är inte allt detta tillåtet? Jo, absolut. Har inte andra partier också utsatts för liknande? Säkert. Så ringer Sonja. På alla bussar i Jönköpingsbygden hade SSU köpt reklamplatsen bakom busschauffören. Där satt nu en stor affisch med bild på Sonja och mig med texten: när vi anställde pigan och drängen fick frugan mer tid för sängen. Alf Svensson och KDS i riksdagen betyder dåligt betalade pigjobb. Alltså, jag har aldrig varit något större fan av skämtande sossar. Men på en skala från 1 till 5 roliga sossar, hur kul var den här kampanjen egentligen?
Jättekul.
Nej, var det där? Vilken valrörelse var det här?
94. 94
04 var det?
Nej, det kan inte vara 04. Det var ingen valrörelse. 04. Det var 94.
94 måste
vara. Nej, alltså, det var ju nära att de åkte ur också. Så. Men de gjorde inte det.
Vad gjorde KD själva för kampanj idag? PG Lundberg, som varit marknadsdirektör på Expressen och jobbar på tv-reklam, kom in på banan. Han fångades av partiets program. Det är ju detta jag letat efter, sa han. Och så finns det. Han föreslog att vi skulle göra en annons i vilken jag satt klädd som en munk. Så blev det.
Jag vill veta om det var bakverket eller... Så blev det.
Vi går mot slutet av boken och nu ska Alf Svensson spekulera framåt och då skriver han det här. Vi föräldrar är otillräckliga, vi kommer till korta, men ingen regering, jag upprepar ordet, ingen kommer att kunna ersätta hemmens och föräldrarnas roll. Ingen regering kommer någonsin att reda ut problem med otrygghet, drogmissbruk, kriminalitet, rasistiska motsättningar om inte att ha all tänkbar hjälp från föräldrar, auktoriserade föräldrar. Alltså jag fattar inte här. Menar att regeringen borde rådfråga mer så här random föräldrar i största allmänhet? Eller finns det auktoriserade föräldrar?
Det här är ju helt alltså det här klickar jag lite. För att han, det, i, rakt genom i hela boken så är han, alltså jag tycker att han är då jätterolig och trevlig. Och så, men när han pratar om förskolan så är det sånt jävla hat som dyker upp. Och som är så otroligt konstigt också. Så när han till exempel pratar, han, i början så pratar han ju om hur, att hans föräldrar där var liksom kärleksfulla mot honom, hans mamma pussade på honom och det var bra. Och sen så är det liksom som ett argument mot förskolan. Det är även ett argument mot förskolan att han vid något tillfälle, var det den här diskbrocken eller något annat, blev liksom fastspänd i någon säng i 12 dagar och blev jätteglad när hans mamma kom. Det är så här, ja, det är ett argument mot förskolan. Men så här, vad tror man gör på förskolan egentligen? vad är det för liksom bild han har av det som sker i förskolan? Är det liksom så här aktiv propaganda för att gå med i våldsamma gäng? Det är ju liksom det som antyds lite grann. Då, för att alla problem som finns med ungdomskriminalitet och ungdomskriminalitet i gäng, det är farligt. Det är något på något sätt ändå kopplat till förskolan. Och det är ju inte helt korrekt om man säger så. Så det är ett sånt där hat som bara liksom bubblar upp också i det här fallet. Då.
För att avsluta det här. Vem ska läsa den här boken, Elinor?
Jag tycker Alf Svensson ska läsa den här boken själv och skämmas. Över sina dåliga vitsar.
Ebba Busch Thor.
Jag tycker alla ska läsa den här boken. Det är ett jättefint stycke modern politisk historia. Och sådana är biografier. Folk liksom framhäver sig själva. Men det är mycket tokerier i också.
Jag gissar att du har köpt en hel lastpallo där. Alla du känner. Årets julklapp.
Ja, årets julklapp.
Jag tror att han har fått den som spons faktiskt.
Och så kan jag ropa varje gång den öppnar klappen. Här kommer Alf!
Kommer Alf att stå ut och ge dig en liten sedelbunt här nu när vi går ut?
Jag ska säga att jag vet en som har läst den här boken. För att Kristoffer frågade mig tidigare om jag trodde att någon hade läst den. Och jag hittade i mitt ex från auktion.
Det är så här shaming.
Från bäste prenumerant, det är en stor glädje för oss att du har valt att prenumerera på tidskriften Kristdemokraten. Det är alltså någon som har fått den här som premie. Jag har helt uppenbart inte öppnat den eftersom lappen ligger kvar. Kristoffer, vem ska läsa den här boken?
Jag vet, någon som är väldigt trött på livet.
Vad har ni lärt er av att läsa den här boken då? Elinor?
Jag har lärt mig... Alltså jag kan ju rätt mycket som komiker. Jag kan läsa av ett rum, jag kan läsa av stämningar. Jag kan inte läsa ut en bok av Alf Svensson. Jag slutar efter 100 sidor. Så det har jag lärt mig.
Judith?
Jag har lärt mig att jag bör googla vem Hasse Kvinnaböcke, vad han nu än hette.
Men nu vet du det. Eller du misslyckades att googla på Hasse Kvinnaböcke.
Vad kan man säga?
Och namnet på den här skräckdockan.
Celluloiddocka.
Exakt. Kan vi nu?
Jag har lärt mig två förolämpningar. Den stora skökan och lika blåst i huvudet som en celluloiddocka.
Ali.
Jag har lärt mig mer om den här liksom ondskan i Folkpartiet som man kan ana. Men som man liksom förstod nu att den har liksom långa historiska anor.
Kristoffer?
Två saker. Dels att Alf Svensson stoppade laglig incest i Sverige. Vilket ju faktiskt är något som borde stå på hans gravsten.
Det är ett skop.
Eller är för fint? Han lever va?
Ja.
Ja, okay. Ja, men då finns det
inte länge till låter det som.
Då finns det fortfarande tid. Och sen, du tog inte upp där hans konflikt med Palme var ju väldigt kul.
Oh, ja.
När Palme bedriver en hatkampanj mot honom och säger att han är en fifflare. Mm. Så det lärde mig.
Han fick aldrig till någon snappy comeback på Palme där heller.
Men jo, då, han det, hade ju det.
Men det var ju bara en klassisk så bara, jag är ingen fifflare. Det var ju inte mer.
Ja, men det var ju så, märkligen,
han
ju...
nämner inte att Palme blir mördad. Det är faktiskt skitkonstigt. Han bara såhär, Palme var asond mot mig. Och sen kom Ingvar Carlsson och var också ond. Så bara, däremellan hände lite grejer med den första.
Släpp det nu.
Punkt, punkt, punkt.
Alltså, det är ju, överlag tar ju, det är ju väldigt få saker som man tar upp som har hänt i Sverige politiskt. Alltså viktiga politiska skeden. Det är den där bron är ju det enda han tar upp som överhuvudtaget. Som man lägger jättelångt parti på.
Han snappy comeback till Olof Palme. Palme säger att han fifflar med lagen. Och då säger han, Palme fifflar med sanningen.
Då tror jag att Palme sa, din mamma fifflar med sanningen.
Jag har i alla fall lärt mig att det finns auktoriserade föräldrar. Att det, är, det kan vara så att det går att vara kristen och häftig samtidigt. Samt att jag fortfarande inte har en jävla aning om vad att dra i bönesmöret är en metafor för. Med de orden tackar jag Ali Esbati, Judith Kiros, Kristoffer Östlund Jonsson, Elinor Svensson. Ett jättetack till er publiken. Flumskåren är slut för i år.